Anders, får du tillbaka på skatten i år?
Ja, bra där. Nej, faktum är att för mig är det tvärtom det här året. Jag fick ju en extra inkomst, vilket betyder att ja, de olika inkomstgivarna har ju inte koll på varandra. Så det blir ju för låg skatt, för man åker ju upp några hack i skattegrejen. Så att nej, jag måste betala kvarskatt. Men jag har ju naturligtvis lagt undan pengar för detta.
Men det är klart att du har, sparekonomen.
Så det kom inte som en överraskning. Jag visste ju det här, men det är ändå... Visst är det märkligt, va? Att det är så trist att spara själv för att ge extra, snarare än att man har sparat ofrivilligt i skattehögen, så får man det. Det är en helt annan känsla.
En helt annan känsla.
Själv då? Får du någon återbäring?
I år får jag faktiskt tillbaka. Jag brukar få tillbaka, men det där hände mig något år också och det var väldigt tråkigt. Men nej, men jag får tillbaka och det känns ju perfekt nu inför sommaren. Jag har bokat en mysig resa till mig och mina barn, så att jag tror att det får bli ett litet extra tillskott till den.
Ja, det låter ju mycket roligare än att betala kvarskatt.
Ja, men eller hur? Vi säger väl välkommen till Nordeas podd Sparpepp med mig Erika Papagiannopoulou och våran sparekonom Anders Stenkrona. Och i det här avsnittet så kommer du att få konkreta tips på vad du kan göra med det extra tillskottet som skatteåterbäringen innebär. Och även få höra hur vi svenskar planerar att använda pengarna.
Jajamän.
Ja, väldigt intressant. Mm. Och du, med start här nu redan i april så började ju faktiskt skatteåterbäringen att landa på hundratusentals svenskars bankkonton. Och du har ju precis gjort en undersökning om vad de planerar att använda det eventuella extra tillskottet till.
Mm, exakt.
Ja, berätta lite mer om hur undersökningen gick till och vad kom ni fram till?
Ja, vi gjorde det så att vi bad Kantar, det är en sån här firma som ringer runt till folk, och de gör ju ett statistiskt urval, så en representativt urval i Sveriges befolkning. Och frågade 1500 personer, varav ungefär 1000, alltså 70% ungefär, sa att de tror att de skulle få en skatteåterbäring. De räknade med det i alla fall. Och då svaren de kunde ge grupperade vi liksom in i fyra delar. Den mest populära svarskategorin, det var alltså någon typ av spendera i framtiden, alltså investera, spara eller renovera, sådana typ, eller amortera för den delen, någon sorts framåtblickande spendering av de här pengarna. 33% av de här 1500, av de 1000 som faktiskt trodde sig få skatteåterbäring, innebär det alltså 40%. Det är en ganska stor del som tänker framåt. Det här betyder ju att de har ett sorts överskott. De behöver inte panikspendera pengarna nu, de kunde tänka framåt. Och vilka var då de här?
Ja, precis.
Jo, och det var främst de unga vuxna.
Mm-hmm. Det är intressant.
Ja, jag tycker det. De lever alltså inte med kniven mot strupen, utan de har lite mer luft under vingarna. Vattennivån är lite lägre ner än inte vid näsborrarna. Så att de unga vuxna var de som stack ut statistiskt signifikant, mer sannolikt svarat, jag tänker investera. Jag gissar att som ung vuxen så har man lite sparmål. Man tänker, men jag ska ha den här lägenheten eller kanske en bil eller någonting som är av lite större, dyrare karaktär. De andra, det finns ju en till gruppering som kunde svara på det här sättet, och det var de som hade en högre lön. De kunde också tänka sig spara pengarna för framtiden. Men det är ändå intressant. På något sätt så klarar de sig med sina befintliga pengar. De klarar sig utan de här pengarna helt enkelt. Och då känner de att det bästa jag kan göra med pengarna är att få dem att växa eller på något sätt för framtiden.
Ja, kan det också vara så att de inte har dragit på sig så stora utgifter än, eller?
Jo, men det är väldigt bra poäng, och det är nog sannolikt så att är man ung vuxen, man kanske inte har barn än, eller har man barn som är antagligen små, och det kostar inte lika mycket som kanske om barnen är vuxna eller lite äldre.
Mm. Och nästa då?
Ja, sen har vi nästa gäng. Och det som var det näst vanligaste svaret, och det var alltså 21% av alla, men 30% av de som trodde sig få skatteåterbäring, så var ja, 3 av 10, sa att det här ska gå till någonting kul. Alltså till semesterresa eller mina hobbys eller mina intressen eller till barnen. Någonting som är lite mer här och nu men inte livsuppehållande, så någonting roligt. Och vilka var det då, kan man tänka? Vilka hamnade här?
Ja.
Ja, de som statistiskt stack ut som statistiskt signifikant, det var så sjukskrivna och arbetslösa.
Och det var ju lite oväntat faktiskt.
Jag blev lite så här höjde på ögonbrynen. Vad spännande. Och det kan jag tänka mig att jo, men det är ju rätt okej. Alltså, är man sjukskriven, en av ens uppgifter är ju att återhämta sig. Och då tycker jag, men det är väl alldeles sin rätt att man gör att man unnar sig någonting som är roligt för att kunna återhämta sig. Och de har ju uppenbarligen lärt sig leva på den inkomst eller det de har att leva på, så att säga. Så att, och om man är arbetslös så kanske man kan åka på semester när andra inte kan. För man, då blir det kanske lite billigare. Men jag tycker det är inte helt ologiskt att det blev just så att de fick, de lite mer vanligt att de valde att spendera på någonting som var roligt och ja, hälsosamt på det sättet. Och tredje gänget då? Alltså tredje typsvaret var att jag måste, det var så här, jag behöver pengarna för att klara vardagsekonomin var ett alternativ. Och där var det alltså 20%. En av fem svarade det här.
Ja, det är ganska högt.
Det tycker jag. Mm. Så de känner att jag måste, tack att jag får de här pengarna, för jag behövde dem för att klara min vardagsekonomi. Och det här är ju ett tydligt tidens tecken. Alltså det är ju, vi har ju inflation och räntehöjningar och plötsligt så blir allting dyrare och det är jobbigt att klara av sin vardagsekonomi. Och det här, nu kommer de som vi kan identifiera oss med. Och jag vill inte säga det, men vi är medelålders.
Kan vi inte säga mitt i livet?
Mitt i livet säger vi. Mm. Alltså är man mellan, det här var gruppen mellan 35 och 54, brukar vi kalla mitt i livet, de här guldåren. Men de sa oftast, det var de som stack ut signifikant, att jag behöver de här pengarna för att klara vardagsekonomin. Och det är också ganska logiskt. Man är i den här åldern, så är man mitt i livet och man har antagligen familj med barn som är lite äldre. Och det vet vi ju att cyklar och moppar kostar mer än blöjor.
Exakt, och dyra aktiviteter.
Aktiviteterna är dyrare och man ska få allting att bara funka. Och barnen har krav och säger, varför åker vi inte på semester? Ja, just det. Med de högre kostnaderna som de här har fått med all inflation och räntehöjningar, så är det inte konstigt att de också säger att jag måste ha pengarna till att klara vardagen.
Ja, visst.
Och sen var det faktiskt en fjärde kategori av frågor som vi hade, och det var skänka till välgörenhet. Vi tyckte det var kul att lägga in den och säga, finns det någon benägenhet att skänka till välgörenhet? Och det var typ ingen som svarade det. Det var alltså, av de här 1500 personerna som tillfrågades var det 7 som sa det här.
Oj, ja, det var lite, blev du inte förvånad över resultatet?
Jo, lite grann faktiskt. Jag hade trott att, för man kunde ju svara flera saker. Man behöver inte donera allt till välgörenhet, men man kunde ju lite grann. Men det var alltså 7 som man hade tänkt att göra det här.
7
personer. Och det, då kan man inte göra någon stort, då kan man inte göra någon statistisk analys vad det är för typ av människor, för det är för få.
Ja.
Ja, men det är ju, det här är en trend som vi ser lite grann faktiskt. Vi frågade GIVA-organisationerna, det är ett gäng organisationer som har de här radiohjälpen-numren där man kan donera. Och de ser också en trend att donationer och välgörenhet går ner lite grann.
Okej.
Så det är ju,
vad beror det på då? Är det de här tiderna nu att det är lite dyrare allting och inflation? Och
ja, och när det blir så tydligt att man har knappt har råd till ränta och bröd, då måste man prioritera sig själv. Mm. Då blir det svårt att prioritera någon annan. Och det är tråkigt att det är så. För det finns ju en positiv känsla att donera, men kan man inte så kan man inte.
Nej, men precis.
Så det var liksom det fjärde gruppen. Så först, att investera, det var det vanligaste, och det var alltså unga vuxna och de med hög lön. Sen var det att spendera på någonting roligt, alltså semester, hobbies, intressen. Och det var de framförallt sjukskrivna och arbetslösa, intressant.
Mm.
Och sen var det att till vardags, och det var alltså de mitt i livet människorna som är mitt i ungdomsbarn. Allt med.
Ja, klara vardagskonsumtionen.
De måste klara vardagskonsumtionen. Mm. Och så knappt någon donerar.
Precis, ja, men väldigt intressant. Men blev du förvånad över det här resultatet?
Ja, både ja och nej. Alltså det kan ju, jag kan ju visserligen föreställa mig att det är vanligare, alltså man säger donationsgrejen, det är vanligt att man donerar kanske regelbundet via olika organisationer. Eller man till exempel telefonröstar vid en melodifestival, så det kanske, men att det blev så här lågt, det förvånar oss ändå. Men vi kan inte jämföra med tidigare år, för det är första gången vi ställer den här frågan. Men vi vet ju att det vi kan ju fråga oss, vem är det som inte donerar? Om det hade varit vanligt att donera då, vem är det som inte gör det eftersom det är så lågt? Så antagligen inte de som investerar eller tänker på framtiden eller har ett överskott för att göra något roligt. De hade ju antagligen kunnat donera, men det gjorde de ju inte. Men om det hade varit fler som skulle donera, så är det antagligen de som inte har råd just nu. Det vill säga de som måste ha pengarna till vardagskonsumtion. Så jag gissar att om det är någon som tenderar att donera som inte syns här, då är det de som helt enkelt inte har råd just nu.
Ja, och det är av naturliga skäl. Det kan man ju förstå. Liksom. Ja. Varför får man egentligen skatteåterbäring?
Ja, visst är det en bra fråga. Ja. Det kan man verkligen fråga sig. Men det är ju att man har helt enkelt betalat för mycket i skatt det senaste året. Man har betalat för mycket, och då så har staten samlat ihop de pengarna Och så får man det som en sorts oväntad gåva, kan man nästan känna att det är. Ja, fast det är ju dina faktiskt. Pengar.
Ja.
Men rent logiskt och ekonomiskt hade det varit bättre att betala för lite i skatt, behålla de pengarna, förvalta dem och sen betala in kvarskatten. Men det är ju inte till närmelsevis lika roligt. Och det är verkligt att det känns så olika.
Ja, men verkligen.
För egentligen är det ju mer logiskt att förvara pengarna själv.
Ja, det är mycket psykologi i det där.
Ja, precis. Det är ju en psykologisk grej att det är skönt att få det extra, lite oväntade tillskottet.
Men du har ju 4 konkreta tips på vad man kan använda det här extra tillskottet till ifall man nu tillhör den gruppen.
Jajamän.
Ja, tips nummer 1 börjar vi med. Fyll på din akutbuffert.
Precis. Så att det här är ju den första hinken i vår hinkmodell. Alltså se till att du har pengar så du kan klara av en oväntad akut utgift. För om det händer, det kan vara vad som helst. Det kan bli att bilen måste lagas eller tanden måste lagas eller kylskåpet måste bytas. Vad som helst som kan vara akut. Då ska du ha pengar på plats. Du ska kunna hantera en sån händelse utan att behöva ta något ofördelaktigt lån. För annars är det alternativet. Om du inte har pengarna, då är du liksom på nåder av de som ger ut pengar som lån. Så att nummer 1, se till att du har din akutkassa välfylld. Och det vi brukar när vi frågar runt är att mellan 10 till 30 000 kronor, det är ändå en substantiell summa, brukar behövas för att kunna känna att nu kan jag hantera en tuff situation. Och har du det, grattis. Har du inte det, så är det ett perfekt tillfälle att fylla på den kassan.
Mm, verkligen. Tips nummer 2, betala av de där dyra lånen som du pratar om.
Jajamän, sitter
du
där.
Om man nu behöver ta ett sånt.
Ja, men exakt. Och det kan ju hända. Och anledningen till att man behöver ta ett sånt lån är för att man inte hade en akutkassa. Det är därför jag sätter akutkassan nummer 1. Men om du nu råkar ha ett akut eller ett dyrt lån, och då menar jag ett lån som kostar mer än en avkastning på börsen, alltså någonstans över 7-9% i ränta, har du det, gör det till din absoluta prioritet att bli av med det. Och här, att du får ett tillskott i kassan med skatteåterbäringen är ett alldeles ypperligt tillfälle att stänga sådana där liksom jobbiga lån, i alla fall minska det om du kan göra det. För det är som vi brukar säga, den som förstår ränta tjänar ränta, den som inte förstår ränta betalar ränta till den som förstår. Och det är typiskt det här att dyra lån gynnar någon annan. Det gynnar inte dig. Och det är svårt att bygga din egen förmögenhet om du samtidigt sitter och bygger någon annans förmögenhet. Så stäng till de här sakerna. Och nu har du chansen om du får skatteåterbäringen och har ett sånt här lån.
Ja, bra. Vi går över till tips nummer 3. Investera i ditt framtida jag. Det låter väldigt bra, tycker jag.
Visst är det tjusigt?
Ja.
Det ska man göra. Och alltså det här märkte vi. Det här var ju det populäraste alternativet. Speciellt bland unga vuxna. För de har ju förstått det här. Och ibland kan man tänka, men unga vuxna, de är slarviga. Nej, de är mycket ambitiösa, har vi märkt. I alla fall alla de som vi träffar.
Jajamän.
Och det här är ju perfekt tillfälle att liksom skynda på att komma närmare ett större mål för ditt framtida jag. Man kan nästan säga så att ditt framtida jag observerar dig just nu, vad du gör. Och ser till sig, varför gjorde du inte det där? Jag kan tänka att ditt framtida jag står där och tittar på dig. Säg, kom ihåg mig. Hej, ja. Hej. Så att det är ett ytterligt tillfälle att komma närmare målet, om du nu är som ung vuxen, att kanske skaffa sig en bostad, kanske skaffa sig en bil eller någonting annat större, så kan det ha varit ett fantastiskt sätt att komma snabbt närmare det målet.
Väldigt bra. Och ett smart sparhack som vi brukar prata om ibland är ju att man kan månadsspara, lite grann som på autopilot. Då sköts det ju av sig själv. Man kan ju skriva in i appen till exempel att jag vill att x antal 100 lappar eller 1000 lappar ska sparas varje månad.
Ja, det här är ju bästa hacket, absolut. Mm. Alltså man gör det utan att tänka på det. Vad det handlar om är att klara av att leva på mindre än du tjänar regelbundet. Så att om du lyckas med det, då det här överskottet då, som kontinuerligt läggs undan och växer, du kanske till och med glömmer bort att det görs, men då sitter det och växer och växer och växer. Plötsligt har du kommit till en ganska bekväm punkt i livet, och det kan ta ett tag, men det gör en enorm skillnad över tid. Det är knappt någon fattar hur stort det kan bli.
Ja, men det är jättebra, det är bara att rulla på. Tips nummer 4, lägg pengarna på det som gör dig glad. Den här gillar man ju också väldigt mycket.
Det måste man ju få göra.
Ja.
Och det handlar om, har du hinkarna på plats? Har du grejerna fyllda och ordning på torpet? För prioritera gärna det, annars mår man så dåligt. Så kan du med gott samvete göra någonting som är kul. Vi måste ju få leva.
Verkligen.
Det är jätteviktigt. Och jag menar, vad för nytta av pengar om inte pengarna kan ge dig leende på läpparna? Det är liksom, då har de ingen värde.
Nej.
Så att ja, att göra någonting som är roligt. Och då kan man ju faktiskt gå och titta på vad är det som tenderar att göra folk glada. Och det kanske inte alls är lätt att veta. Man kanske tror att det är den där, vad vet jag, väskan eller klockan eller snygga solglasögonen. Så tror man det där kommer göra mig glad. Men man kan ju ta hjälp av forskning. Forskningen har ju gjort en hel del experiment och de testar olika grupper och ser vad blev du mest nöjd av. Och ett par saker, jag kommer att gå två exempel som ger mer lycka enligt forskningen. Alltså hur man kan spendera pengar för att få lite lycka. Den ena är, spendera hellre på erfarenheter hellre än saker. Det är intressant.
Verkligen.
Alltså, för det tenderar att bli så här att erfarenheter skapar minnen och känslor som ökar i värde med tiden. Om du tänker tillbaka till någonting du gjorde när du var yngre eller någon kul resa du gjorde, så har det säkerligen vuxit och bidragit till vem du är. Saker du köper tenderar att minska i värde med tiden. Mm. Du kan få en boost när du sätter på dig glasögonen för första gången och säger vad cool jag ser ut. Och efter 3 veckor så är det som vilken vanlig grej som helst. Den kan inte uppbringa samma känsla som när du först köpte den.
Precis, det är en snabb kick om man blir lite lycklig för en stund. Ja. Nej, men faktiskt.
Lite lycklig för en stund,
ja,
blir man.
Ja.
Men det är bara för en stund.
Yes.
Så du kanske kan komma på något själv, Erika. Är det någonting, minns du någon gång att du har spenderat pengar på en upplevelse i relation till hur mycket pengar annars hade kunnat gå till en sak? Hur upplever du? Är upplevelser värdefulla?
Ja, men självklart. Till exempel att gå på någon konsert tillsammans med någon man tycker om, eller ja, men gå ut i skogen, dricka varm choklad med sina barn.
Ja,
det kostar inte mycket liksom. Ut och käka med någon kompis eller liksom, ja, men det här att umgås med nära och kära eller göra någonting som man själv tycker om. Ut och springa, gå på något träningspass så man får de där endorfinkickarna.
Precis, och de här upplevelserna. Och särskilt om man gör det med någon annan. För då kan man ju påminna varandra om upplevelsen. Kommer du ihåg det där? Ja, just det där. Och så plötsligt så är det, har man amplifierat upplevelsens värde. Bara genom att de har gjort det med någon annan.
Just det, och man skapar fina minnen som man kan se tillbaka på.
Precis, det lyfter. Och det här ökar i värde med tiden. Jämfört med en sak. Men om man kan ha köpt världens finaste tv. Ja, det är klart det är kul att se på tv. Men efter 3 veckor så är det inte tv-apparaten man tittar på längre.
Man skapar inte fina minnen på det sättet med
liksom,
tvn.
TVn blir ju, man vet ju alla att tvn försvinner ju värde ganska snabbt.
Verkligen.
Så att det är förvånansvärt billigt att skapa upplevelser. Det kräver engagemang snarare än pengar.
Ja, har du tips på någon bra upplevelse som du kan minnas tillbaka
till? Ja, alltså
till?
Det här är ju, och när man säger med nära och kära, jag minns ju semester vi gjort med barnen. Och det behöver inte vara dyra semestrar. Jag menar, vi har många barn och ja, det kan vara dyrt. Så vi har gjort saker som att gå ut och grilla korv vid ett vindskydd. Bara det. Bara komma ihåg det där. Världens, och så bara, kommer du ihåg när vi gjorde det där? Ja, just det. Och när barnen var små, det roligaste var att gå ut och plocka kottar i skogen.
Ja, men verkligen.
Och vi minns det än idag.
Ja.
Och som sagt, så att upplevelserna växer och ja, blir starkare och blir mer värdefulla för oss allt eftersom tiden går. Så det är en bra investering.
Alltså tips nummer 4, lägg pengarna på det som gör dig glad.
Och nummer 2 i den, det första var ju spendera på någon upplevelse hellre än saker. Nummer 2 är spendera på någon annan hellre än dig själv.
Ja, hur tänker du då? Ska man bjuda någon kompis eller nära på middag eller fika? Eller?
Och det kan vara vad som helst egentligen. Att uppoffra sig eller att ge av sin pengar eller tid till någon annan ger starkare känslor än att spendera på sig själv. Och det här är lite kontraintuitivt kan man tycka, för man tänker, men jag vill ju köpa min egen glass. Eller vad det nu kan vara. Men kom ihåg hur det är på julafton och du ger en present till någon som blir jätteglad. Man har prickat rätt liksom.
Ja.
Man blir ju helt hög själv.
Ja, visst.
Det är superkul. Och belöningscentret i hjärnan är ju densamma när man ger och när man får.
Mm.
Så att ge saker eller ge upplevelser eller ge till någon annan och det här är ju forskningen visat tydligt, är en ger mycket starkare känslor i efterhand än om man hade gjort den spenderingen på sig själv. Och det är kul. Och då kan man kombinera just att ge en upplevelse till någon annan.
Visst.
Och tillsammans. Liksom.
Tillsammans, ja.
Det är som att man kombinerar båda två.
Mm.
Så att det här är absolut värt att testa. Så istället för att köpa någon kul grej som man tycker det här, nu äntligen får jag köpa de här snygga whatever, så kan man titta på, tänk om vi kan göra någonting kul med en upplevelse med någon annan. Det kan vara större värde med tiden.
Väldigt intressant. Men du Anders, har du något mer som du skulle vilja skicka med till lyssnarna?
Ja, alltid. Passa på att sätta din ekonomi i ordning nu när du får din skatteåterbäring. Det är ett perfekt tillfälle att komma i kapp. Det kan låta tråkigt, men det är så skönt att vara i kapp med det här. Att man inte har några knäppa lån, att man har sin akutkassa, att man kanske till och med sparar till något stort sparmål. Se till att du har det. Men om du redan har ditt hus i ordning, och då är det ju verkligen tillfälle att unna sig någonting kul. Och att ge sig själv tillåtelse att gå, ja, som du sa, på den här konserten eller utflykten eller resan eller bjuda en kompis på någon kul upplevelse. Passa på. För livet är ju uppbyggt av sådana här stunder. Och det är nu. Passa på att skapa några sådana här stunder.
Mm, skapa fina minnen tillsammans. Mm. Bra tips, Anders. Då säger vi tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Och kolla gärna in nordea.se och våra sociala medier för mer inspiration och tips kring sparande och investeringar. Och har du någon fråga eller något ämne som ni vill att vi tar upp i podden, då får ni gärna mejla till oss på sparpepp@nordea.se. Och man kan ju faktiskt prenumerera på Sparpepp i din poddapp. Då får du notis om nya avsnitt och det vill man inte missa.
Aldrig.
Nej, aldrig. Så att då säger vi tack så mycket för den här gången och vi hörs snart igen.